ärende två, frågor. Då tänkte jag att Maria Jakobsson kommer upp, Socialdemokraterna. Och första frågan är från Johanna Svensson Spångberg angående pannstationen. Därefter får Karin Jonsson ställa sin fråga.
Vad anser ordförande om att det signaleras att fritidsgårdarnas verksamhet i kommunen behöver förlita sig på privat välgörenhet?
Tack för frågan, Johanna. Frågan var mer specificerad än så i början. Det handlade om att ICA hade en knapp som man kunde välja att trycka på, liknande som Röda Korset, om ni vet, när man pantar flaskor och burkar, där man kunde välja och ge bidrag till fritidsaktiviteter. Och efter att ha frågat förvaltningen på fritid om vad som har hänt, så är det så att det är ICA som har tagit eget initiativ att göra det här. Istället för att ge till Röda Korset så ger man då kan man välja att ge pengar till föreningens Median, och de har sagt att de ska rikta de pengarna till ungdomsverksamhet. Det är ingenting som kommunen är inblandad i, vare sig när det gäller pengarna eller när det gäller själva beslutet. Alla som sysslar med fritidsaktiviteter får ju pengar ifrån fritidsenheten, eller om det är fritidsgårdar så får ju de också pengar via barnutbildning. Så att det är ingenting som vi har begärt, och det är ingenting som vi har någonting med att göra egentligen, om vad de vill göra med sitt, så att säga. Nöjd med svaret. Tack.
Då är det Karin Jonsson, Centerpartiet.
Tack, ordförande, och god morgon. God förmiddag, Maria. Under våren så har ju Krokoms kommun och ägarna till Almåsabacken i Offerdal fört diskussioner om backarnas framtid. Almåsa Alpina skidklubb har också uppmärksammat nyligen i dagspressen att de gärna ser att de här förhandlingarna fortsätter. Att det är en angelägen satsning för kommunen och för de som bor och tränar i det här området. Det är, vad jag förstår, ett 80-tal barn som tränar regelbundet i backen och ett 20-tal barn och ungdomar som tävlar. Och då är min fråga till dig då, vad är läget nu när det gäller den här backen och anläggningen i Almåsa? Och när kan vi förvänta oss något besked från kommunen i hur det går? Jag har ju uppfattat att tidsplanen ändå är lite snäv för att ge besked.
Tack för frågan, Karin. Ja, det stämmer ju bra. Ägarna till Almåsa fritid meddelade ju för ganska länge sedan nu att man har under flera år haft stora underskott i sin verksamhet och kände inte längre att man har möjlighet att driva anläggningen vidare. Och då ville man att kommunen skulle köpa anläggningen. Och då påbörjades en förhandling om kommunen är intresserad och på vilken prislapp det skulle landa på. Och i dagsläget så pågår den förhandlingen fortfarande. Så att därför så vill jag inte berätta mer just nu, utan den måste gå sin gilla gång, så att säga. Och så får vi se då när vi kommer till någon form av avslut i förhandlingsdelen, då kommer jag meddela kommunstyrelsens ledamöter så fort som möjligt, och så får vi diskutera hur den fortsatta behandlingen ska vara i så fall. Men just nu så har vi inga besked.
För svaret, då får vi avvakta.
Tack.
Sen Eva Ljungdahl är redo. Från Miljöpartiet angående miljö- och resepolicy. Därefter Marie Svenssons fråga, Vänsterpartiet, angående liftkort.
Tack för ordet. På kommunfullmäktige den 12 maj i fjol så behandlades Miljöpartiets motion uppdatera och revidera kommunens rese- och miljöpolicy. Och kommunfullmäktige beslutade bland annat att bifalla motionens första och andra att-sats. Att genomföra en översyn och revidering av resepoll och miljöpolicy för att säkerställa att de ligger i enlighet med Agenda 2030. Utreda och föreslå om och hur dessa samt hållbarhetsstrategi ska integreras. Man avslog den fjärde att-satsen som handlade om att man skulle integrera miljöpolicy och resepoll och hållbarhetsstrategin. Mina frågor till Maria Jakobsson är: hur går arbetet med översyn och revidering av rese- och miljöpolicy för att säkerställa att de ligger i linje med Agenda 2030? Och när beräknas arbetet vara klart och hur ser arbetsgången ut? Fråga två: hur går arbetet med det större revideringsarbete som ska ha påbörjats med att se över och minska antalet styrdokument? Hur ser arbetsgången ut och när kommer det upp för politiska diskussioner / beslut? Tack.
Tack Eva för frågan. Det var en ganska lång fråga, men jag ska försöka att svara kort. På den första delen om översyn av rese- och miljöpolicyn, så som du sa så bifölls den ju i maj 2022. Och jag har inte kunnat hitta någonstans att den förra ledningen har arbetat någonting med den bifallna motionen, så att det är nog inget arbete utfört. Under våren så har vi ju påbörjat ett arbete med rutiner runt uppföljning av beslutade motioner och medborgarförslag. Den presenterades ju till viss del på förra kommunstyrelsen och den ska revideras lite grann, så kommer vi att fylla på med de motioner och medborgarförslag och annat som har varit, och så har vi ju för avsikt att ta oss igenom alla dem så att det är färdigt inför höstens kommunstyrelse. Och de ska också redovisas enligt den mallen som vi har tagit fram. Och de motioner som fått bifall kommer ju såklart att undersökas om de är åtgärdade på något sätt. Och de som inte är behandlade än ska ju då snarast komma in i behandlings... helt enkelt i behandling. Och på den andra frågan så... har vi också ett uppdrag till förvaltningen, och där har man tittat på att ta fram ett projekt för att kartlägga och föreslå något verktyg, till exempel klassa, det har jag pratat om förut. Det finns andra system också där man kan göra då man går igenom och gör analyser på de dokument som är, och så kommer det förslag på vilka som kan arbetas ihop och efter den kartläggningen.
Tack för svaret, Maria. Nej, bakgrunden lite grann till den här frågan är ju att det här inte fanns med i den redovisning av motioner som du nämnde. Sen är det ju också så att ni har ju suttit nu vid majoriteten i över 5 månader, så att jag tänker att ni har haft tid att göra saker också. Tack för svaret.
Tack.
Då är det Marie Svensson, Vänsterpartiet.
Ja, men tack. Ja, vi har en fråga runt Almåsa. I oktober i 2022 så tog kommunstyrelsen beslut om att tillfälligt köpa liftkort för säsongen 22-23 för samtliga skolelever under friluftsdagar som bedrivs i Almåsabacken. Och nu undrar jag ju liksom hur utfallet har blivit på det här och hur många skolor har förlagt sina friluftsdagar i Almåsa under vintern. Och hur många elever har kunnat utnyttja detta?
Tack för frågan, Marie. Jag bor ju precis på vägen förbi där, så man önskar att jag hade kunnat vara ute och räkna. Men det har jag inte, så jag blev tvungen att fråga förvaltningen. Och enligt det så är det då så att de skolor som har nyttjat det här erbjudandet, det är Kaxås skola årskurs 4-6, Näldens skola årskurs 4-6, Sångusvallens skola årskurs 4-6 och Änge skola klass, ja egentligen 4-9 då. Och cirka 300 elever har nyttjat det här erbjudandet då. Jag har inte räknat dem heller exakt, men någonstans där.
Ja, men det låter ju bra tycker jag. För jag har ju fått signaler och hört att det finns ju skolor som har valt andra skidbackar som inte finns i våran kommun. Och det kan jag ju tycka är lite sorgligt när vi har haft det här erbjudandet. Och om det blir så fler gånger så kan man ju hoppas att det kanske går ut mer information så att vi väljer vår egen backe i första hand.
Tack Maria, det hoppas jag också. Det vore ju väldigt tråkigt. Eller jag tycker det är tråkigt, men jag tror att det handlade lite grann om logistik med bussresor och sånt, så att då måste man ju vara ute i tid med det också, tänker jag, om det ska fungera. Och då blir ju det en det finns ingen naturlig väg att åka, så då behöver man ju fixa extra bussar och så. Men det går ju absolut att lösa, tänker jag. Men såklart så vill vi att det ska vara den backe som vi själva äger och med det fina erbjudandet.
Tack.
Nej. Tack. Eller?
Ja, men jag har ju ställt min förfråga. Jag får inte säga mer.
Nej, precis. Tack. Då bjuder vi in barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannike Hilding, Moderaterna, som har fått frågor från Astrid Lundjärn, Centerpartiet, angående Valsjöbyns skola och bemanningen där.
Tack så mycket. Ja, det här gäller då en inspektionsrapport som har kommit angående inomhusmiljön på Valsjöbyns skola. Och där har det framkommit ganska många saker, 4 punkter. Det är fukt i nedre hall och källare. Det måste renoveras trappa till källarplan. Fönster till klassrummen på 4-6 släpper in kyla. Och det spricker i golvet nere i bastun för flickornas omklädning. Och där har det efterfrågats följande åtgärder: fuktutredning, underhållsplan, fönster måste åtgärdas och så måste man undersöka och åtgärda spricka i omklädningsrum. Min fråga till Jannike är då: hur tänker Jannike kring Valsjöbyns skola och det som är angivet i den här rapporten? Och tänker du renovera en gammal skola för stora pengar, eller tänker du lyfta frågan om en ny skola i Hotagenområdet? Vad är den fortsatta tanken?
Tack Astrid för frågan, och jag sa egentligen att det här är ju en SABE-fråga egentligen. Huset är ju inte barnutbildningsnämndens område. Men den här rapporten, den har inte jag fått tagit del av. De ska träffas idag, och förvaltningen med SABE, och titta på en handlingsplan. Jag förlitar mig ju på att samhällsbyggnadsförvaltningen tar de rätta besluten och vad som behövs göras. Som jag har förstått det så är det inte allvarliga problem, och att de då gör det till en säker miljö för våra barn. Jag har ingen annan åsikt idag än att vi ska fortsätta driva skolan som vi gör i Valsjöbyn idag.
Tack för svaret. Man vet ju aldrig vad som finns när man börjar riva i gamla hus. Tack för svaret.
Hade du fler frågor?
Ja.
Varsågod.
Till Jannike.
Ja, precis.
Tack så mycket. Jag har en fråga angående att jag undrar hur det ser ut med lärarbemanningen nu till hösten uppe på Valsjöbyns skola, alltså höstterminen 2023.
Valsjöbyns skola, de är tilldelade 1,25 tjänst med antalet de elever de har. Och det kommer vara en på heltid som är 100% utbildad. Och sen så kommer en 25% från Cederbergsskolan åka upp en dag i veckan och stärka upp i engelska och NO.
Följdfråga, vad händer vid sjukdom?
Ja, de brukar skicka upp någon från Cederberg. De löser, jag kan inte, det är inte min. Alltså jag förutsätter att rektorn ordnar det med personalen. Det har de gjort innan också. Men tyvärr kan jag inte svara på det.
Det är ju väldigt sårbart med ensamarbete.
Absolut, absolut. Så är det på flera enheter vi har.
Tack för svaret.
Tack.
Tack, Kastok och Jannike, för Marie Svensson, Vänsterpartiet, har också en fråga. Ja, där står du.
Ja, nej men precis. Det finns ett skolämne som heter SVA. Det är svenska som andra språk. Och där har man en egen kursplan och man behöver även en egen lärarbehörighet. Och för de nyanlända eleverna är detta ämne centralt. Och då har vi lite frågor runt detta. Vi undrar hur arbetar Krokoms kommun med att ge de nyanlända eleverna bästa möjlighet till SVA? Hur många lärare med SVA-behörighet finns i Krokoms kommun? Och om man har tagit bort någon SVA-lärare till hösten? Och hur många elever som läser detta ämne i Krokom?
Tack Marie för dina fyra frågor. Det här var ingen enkel fråga som jag ser det. Men du ska få svar ändå. Din första fråga där, hur arbetar Krokoms kommun med att ge de nyanlända eleverna bästa möjlighet till SVA? Eftersom SVA ges till de elever som har behov av det har vi skapat en rutin för att utvärdera och bedöma behovet hos de utrikesfödda i kommunens skolor. SVA organiserar på olika sätt på olika skolor beroende på den kompetens som finns. Sen hur många lärare med SVA-behörighet finns det i Krokoms kommun? Och där är det lite olika. För har man en äldre lärarutbildning så ingår SVA i behörigheten för årskurs 1-3. Vilket innebär att vi har cirka 70 lärare med en sådan behörighet. SVA-behörighet för årskurs 3-6 är 6 lärare och för 4-9 är det 5 lärare som är behöriga. Och sen frågan hur många av dessa har man tagit bort inför läsåret 23-24, och där är det ju ett stort frågetecken därför att det är ingen som är blivit borttagen. Och hur många elever läser SVA i Krokoms kommun? Det är cirka 65 stycken.
Ja, men även om det var en komplicerad fråga så har du faktiskt kunnat svara på den, Jannike.
Absolut.
Så det låter jättebra. Men det jag vet är att man har tagit bort en lärare i Laxsjö. Så det är därför jag ställer den här frågan angående att man har tagit bort någon. Att det finns någon annan som utför detta men inte har den behörigheten.
Okej, okay. Ja, men det är ju lite svårt det här när det är liksom en annan direktör, det är som har sin egen verksamhet också. Så att jag gjorde så gott jag kunde.
Ja, men jag är jättenöjd med svaret. Tack.
Tusen tack.
Tack. Då bjuder vi upp Gunnel Persson Westin, Socialdemokraterna, ordförande socialnämnden. För Marie Svensson har ställt 2 frågor.
Ja, får jag välja vem jag ska börja med?
Ja.
Ja, nej men vi har ju under våren läst våra artiklar och lyssnat på radion om att det är akut kris när det gäller att få tag på sommarvikarier till kommunens verksamheter inom vård och omsorg. Nu senast på kommunstyrelsen i juni så fick vi en vädjan om vi själva kunde jobba eller visste någon som kunde göra det, för det saknas fortfarande sommarvikarier. Och nu senast så såg jag i uppropet att det saknas 17 stycken igår på Facebook som våran socialchef hade lagt ut. Och jag undrar nu då hur ni i det politiska styret, vad har ni själva haft för förslag för att komma till rätta med den här akuta personalkrisen som det faktiskt råder inom det här området?
Tack Marie för frågan. Först när jag fick den så tänkte jag så här, ska vi rita gubbar eller vad ska vi göra? Det är ju så att i Sverige så är det ett stort bekymmer nu med bemanning överhuvudtaget. Men sen är det också så att det här är ju ingen politisk fråga egentligen, utan det är en verksamhetsfråga. Vi brukar ju tala om vad de ska göra, sen hur de gör det är en annan sak. Men det vi i alla fall har satsat på, det är ju att vi har ju sommarpaketet som går ut. Jag vet att det är 17 stycken nu som fattas i Krokoms kommun, men det är 123 som fattas i Östersund, så då kanske du förstår problemet. Men i förvaltningen i alla fall så är det 2 grupper nu som jobbar med sommarbemanningen. Det är en strategisk där kommun och eller kommunikation förlåt och HR ingår, och sen är det också en operativ där enhetscheferna jobbar för fullt. Så jag hoppas att du slipper gå ut och jobba i sommar, men du är välkommen.
Ja, nej, jag hoppas också att jag slipper gå ut och jobba i Krokoms kommun i alla fall. Sen har jag ju en annan arbetsgivare som kanske behöver mig mer. Det jag funderar på, det är ju om jag tittar nu i valprogram och så från er styrande, så har ni ju faktiskt förslag på olika satsningar ni vill göra för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, för att vi ska få personal. Men jag ser ju ingenting sånt i era förslag än, eller någonting som ni har presenterat. Och det här sommarbonusen, det är ju någonting som tjänstemännen har arbetat fram. Det är ju inget politiskt förslag i sig. Så jag saknar den politiska viljeinriktningen här.
Tack.
Sen hade Marie Svensson en fråga om det nya särskilda boendet också till Gunnel.
Ja, precis. Igår så var det ju officiell invigning av det nya privata särskilda boendet på Tullkvarnsvägen. Och det är någonting som Vänsterpartiet hela tiden har velat ska drivas i kommunal regi. Och nu, och det har ju bland annat med att vi har sett att det är den mest effektiva och lönsamma lösningen. Nu på socialnämnden så har vi fått redovisat att det har tillkommit kostnader. Så nu är ju våran fråga från Vänsterpartiet: hur mycket fördyring har detta hittills blivit för kommunen mot planerad budget?
Ja, för första ska jag vilja säga att Tullkvarnsvägen är en möjlighet. Jag ser det som en möjlighet för oss att vi kan renovera gamla Blomstergården och även då få Orion som seniorboende istället för ett Säbo som det har varit under lång tid. Det var svårt för personalen att arbeta där, så det tycker vi är väldigt bra. Men just nu då är det så att eftersom det ska renoveras där, så har vi ett antal korttidsplatser som vi måste fylla upp någonstans. För att om inte vi plockar hem folk från sjukhuset, så får vi böta varje dygn de ligger kvar efter 3 dagar. Så därför så behöver vi köpa korttidsplatser ifrån Tullkvarnsvägen just nu. Och det gör ju att, och det är dyrare än vad vi har i egen regi, ska jag säga. Så att det är ju en fördyring. Men sen är det också så att kriget i Ukraina gjorde ju att först så var det meningen att det skulle flyttas in där i april. Nu var det inte så, utan vi fick informationen att det kommer inte att ske. Och då så bedömde förvaltningen att då blir det inte förrän i september, eftersom det är helt omöjligt att flytta under sommaren. Du vet ju bemanningen, det går ju inte. Och det gjorde att de gjorde en beräkning att det skulle bli flytt i september. Det var det 2 maj istället. Och det gör det att det här påverkar prognosen på helår med minus 10 miljoner i socialförvaltningen på grund av detta.
Mm.
Tack.
Ja, jag hoppas att ni alla hör det. 10 miljoner utav skattebetalarnas pengar som det här blev en fördyring av hittills. Tack.
Tack.
Då är sista frågan till Mikael Karlsson, Socialdemokraterna, ordförande bygg- och miljönämnden. Frågan ställs av Olof Wallgren, Centerpartiet, angående sanktionsavgifter.
Tack så mycket. Och jag ville ställa en fråga till Mikael Karlsson om sanktionsavgifter. Och först så vill jag då berätta, vad är sanktionsavgifter? Ja, det är egentligen ett annan form utav böter. Och bygg- och miljönämnden dömer ut böter efter 2 lagstiftningar. Dels miljöbalken, och de sanktionsavgifterna, de tillfaller staten. Men sen så dömer man också ut efter plan- och bygglagen. Och de sanktionsavgifterna är tänkt att de ska gå till kommunen. Nu så läste jag i handlingar som det var från oktober ett svar till revisorerna att bygg- och miljönämnden har tagit in de här sanktionsavgifterna i sin budget. Och då finns det ju en risk, tycker jag säger inte att det är så, men det finns alltså en risk att man upplever att det är viktigt att jobba med sanktionsavgifter för att få in pengar. Man säger då till revisorerna att man tar in pengar så att man kan avlöna en halv byggnadsinspektör. Så min fråga till Mikael Karlsson, det är: Hur säkerställer bygg- och miljönämndens ordförande att byggnadsinspektörer inte prioriterar att döma ut sanktionsavgifter istället för att snabbt ge bygglov eller rådgivning till de som kan behöva det och därigenom undvika att döma ut sanktionsavgifter? Och sen så undrar jag, hur mycket sanktionsavgifter dömdes ut och då enligt plan- och bygglagen under 2022?
Tack för frågan. Jag kan börja med att konstatera att budgetering med sanktionsavgifter inte är någon ny företeelse. Den skrivning som du hänvisar till där vad gäller revisionens granskning av nämnden, det är faktiskt en kritik som jag har framfört ganska starkt i samband med det här. Och som ordförande så har jag initierat ett arbete nu med att se över, det gjorde jag redan tidigare, hur bygg- och miljöavdelningsfinansiering ska se ut i framtiden. Arbetet ska göras snarast så att budget för 2025 inte innehåller den här typen av finansiering. Vi ska inte ha helt enkelt sanktionsavgifter i budgeten. Det är olämpligt. Vi förbättrar också kommunikationsinsatserna och senast på nämnden förra veckan så gav vi enhetschefen i uppdrag att titta på hur de digitala lösningarna kan utvecklas för att just slippa dela ut sanktioner då, att förbättra information. Och jag är inte jättebekymrad över tjänstepersonernas professionalism att behandla det här, att hantera de här ärendena på ett korrekt sätt. Du tog också upp just det här med att handläggningstiderna, att det skulle påverkas. Vi har idag väldigt låga, korta handläggningstider förhållandevis vad gäller bygglov. Vi ligger väldigt bra till i förhållande till Sverige i stort då. Intäkter från sanktionsavgifter, vi tittar igenom det här, och under 2022 så beslutades det om cirka 750 000 kronor i sanktioner. Men då har vi faktiskt ett ärende som sticker ut väsentligt och som rör kommunen, och det ärendet står faktiskt för halva summan där.
Då tackar jag för det svaret, Mikael Karlsson, och jag tycker att det känns jättebra att vi då är överens om att sanktionsavgifterna ska tillfalla kommunen istället för bygg- och miljönämnden och förvaltningen. Och då är ju tanken med att det ska tillfalla kommunen, tanken med det är ju det att kommunen ska kunna dela ut pengar till exempelvis bygg- och miljöförvaltningen för att kunna jobba med sådana här frågor som till exempel digitalisering och andra saker som gör att det blir effektivare. Så tack så mycket för svaret.
Tackar.
Då var alla frågor ställda.